Det här är P1, Sveriges Radio.
Ekonyhet om att allt fler judar flyttar från Sverige. Men stämmer det?
De här studierna säger inte det som Ekot gör gällande att de säger.
Global medieanka om gravidroboten som inte fanns.
I was shocked that any good news organization would take this story seriously.
Och så till en gränd i Gamla stan i Stockholm, där en stor del av lokaltidningarnas ledarsidor skrivs.
Så att på så sätt så är kanske LMB en i viss mån en dold makthavare, ja.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. I veckan publicerade Ekot en nyhet om att allt fler judar väljer att lämna Sverige. Till följd av ett hårdare samhällsklimat sedan terrordådet den 7 oktober 2023 och det efterföljande kriget i Gaza. En av siffrorna som Ekot använder sig av är att utvandringen från Sverige till Israel fördubblats mellan 2023 och 2024. Men vad säger de här siffrorna egentligen?
Jag tycker det här inslaget framförallt etablerar en väldigt stark tes, nämligen att allt fler svenska judar lämnar Sverige och flyttar till Israel.
Rasmus Fleischer är forskare i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.
Mitt syfte är ju verkligen inte, jag vill verkligen inte förminska problem med antisemitism. Det vill jag understryka, det är verkligen inte min utgångspunkt. Men det fanns egentligen inget underlag alls för att påstå att allt fler svenska judar lämnar Sverige. Däremot så hänvisades det till olika siffror på ett sätt som fick det att framstå som att det var gediget underbyggt av liksom, studier av olika slag. Men de här studierna säger inte det som Ekot liksom gör gällande att de säger.
Nyheten med rubriken "Judar flyttar till Israel", citat "fått nog av Sverige", publicerades i ett kortare format i Ekot och i längre versioner i P1 Morgon och Studio 1, där inslaget också följdes upp med samtal i studion. I inslagen intervjuas två svenska judar i Malmö om sina upplevelser av trakasserier, om att ha blivit spottad på och kallad judejävel på stan. Så långt en beskrivning av fruktansvärda upplevelser av antisemitism i vardagen. Men huvudtesen som Ekot driver är alltså den att allt fler svenska judar nu väljer att lämna Sverige, i huvudsak för Israel. Bland annat säger man i inslaget att 40% av tillfrågade svenska judar i en enkätstudie har uppgett att de överväger att lämna Sverige. En uppgift som plockades upp av flera andra medier. Den kommer från en återkommande enkät av EU-organet European Union Agency for Fundamental Rights, FRA. Det är en webbenkät som riktar sig till judar i flera europeiska länder för att mäta upplevelser och uppfattningar om antisemitism.
Den är minst sagt skakig. Jag säger inte att den är fel, det är mycket möjligt. Det kan mycket väl vara så att 40% av Sveriges judar har övervägt att lämna landet. Vilket inte alls betyder att de nödvändigtvis överväger att åka till just Israel, ska nämnas. Det är tyvärr en studie med väldiga representativitetsproblem.
Webbenkäten är självrekryterande. Deltagarna i den är inte slumpmässigt utvalda, utan vem som helst som identifierar sig som jude har kunnat svara på den. Urvalet av svarande personer är alltså inte nödvändigtvis representativa för den judiska minoriteten i Europa eller i Sverige, skriver rapportförfattarna själva. Även om de uppger att de på flera sätt försökt vikta resultatet mot tillgänglig befolkningsstatistik så att det ska bli så representativt som möjligt. Enkätdeltagarna har rekryterats bland annat via annonser på sociala medier.
Det är ju väldigt oklart då hur Hur riktar man annonser på sociala medier för att nå ett bra urval av den judiska minoriteten i Europa? Det är en väldigt vansklig metodologi.
Rasmus Fleischer menar att man av de här skälen måste tolka statistiken med stor försiktighet.
Därmed inte sagt att, slutresultatet behöver vara fel åt det ena eller andra hållet. Men det är inte heller en uppgift som egentligen säger särskilt mycket alls, skulle jag säga.
Ekots inslag handlar om utvecklingen för den judiska gruppen sedan terrorattacken den 7 oktober 2023 och det efterföljande kriget i Gaza. Men FRAs enkät svarar inte på den frågan.
De här resultaten och de här enkätsvaren kommer också innan kriget och innan 7 oktober 2023. Kan man verkligen använda i så fall de siffrorna för att beskriva en trend? För det är väl det ni gör, att det har hänt saker de senaste åren som gör att judar överväger att flytta.
Ja, men där har vi ju också, det här är ju inte det enda vi använder oss av i inslaget.
Helena Jige är tillförordnad publiceringschef på Ekot.
Vi använder också oss av siffror från SCB som vi själva har tagit fram. Och där är ju, handlar det om de senaste 2 åren. Mellan 2023 och 2024, alltså precis det du efterlyser nu efter gaskriget.
Ja, den andra statistikuppgiften som Ekot använder sig av och som lyfts upp i webbpubliceringen är Statistiska centralbyrån, SCB:s, siffror över utvandring från Sverige till Israel mellan 2023 och 2024.
Ni pratar om en fördubbling mellan 2023 och 2024. Och du, om jag tolkar det rätt, så tycker du att de siffrorna håller för att säga att det här är en trend. Det är en fördubbling som är viktig att fokusera på här.
Det är en del i de olika statistikuppgifter som vi har använt oss av.
Ja, den siffran finns ju också med i, så att säga, för att lockas in till inslaget på webben så pratas det om den här fördubblingen då. De senaste, mellan 2023 och 2024 som du säger. Men när man tittar bakåt så framstår 2023, där 51 emigrerar till Israel, som det stora trendbrottet. Och 2024, där 104 emigrerar, framstår som en återgång till de normala siffrorna. Och det är det SCB säger när jag pratar med dem också, att den här fördubblingen som ni pratar om, det är inte det som är trendbrottet. Det är fåtalet som emigrerar 2023 som är trendbrottet. Vad tänker du om det?
Att vi har inte påstått någonting annat eller tagit en längre så att säga, trenden, utan vad vi har tittat på, och det är väldigt många forskare pratar om också, det är ju de senaste 2 åren efter Gaza-kriget.
Så för att sammanfatta här i sifferdjungeln så att det blir begripligt. Utvandringen från Sverige till Israel har pendlat mellan knappt 70 personer och drygt 100 personer per år de senaste 10 åren. När vi pratar med SCB så säger de att jämför man siffror från de senaste åren så är det inte 2024 som är det avvikande året. Det som sticker ut är 2023, ett år då 51 personer utvandrade till Israel. Och det är den enskilt lägsta utvandringssiffran dit på ett decennium. 2024 så återgick snarare siffrorna till normal nivå.
Sen har vi också ordförande i Judiska centralrådet som också ger den bilden av att oron och diskussionerna om att flytta ökat kraftigt efter 2023, därför att det har blivit en hårdnande stämning.
Men varför behöver ni använda er av statistik på ett, vad ska man säga, ett så här slappt sätt för att underbygga det här? Räcker det inte med att skildra stämningar utan att behöva kvalificera det med siffror när dessutom de här siffrorna liksom inte håller?
Ja, det får stå för dig. Det stämmer ju att de...
Jo, men du förstår ju hur man tolkar det i kontexten här. Man tolkar ju det som en trend, ett trendbrott att en fördubbling har skett mellan 23 och 24.
Men vi är intresserade av att titta på just 2023 när Gaza-kriget startade.
Ja, och då var det ju färre än vanligt som emigrerade till Israel 2023.
Ja, Men det är de grejerna som vi är intresserade av att titta på. Det har ändå skett en fördubbling 2024.
Och det, behöver man inte ge hela bilden, tycker du? Alltså, kan man verkligen plocka upp, liksom, ut en sån ögonblicksbild utan att berätta vad den säger, liksom?
Ja, i det här fallet tycker jag om vi dels har det och sen en del andra vittnesmål och som ju också redovisat i vårt inslag. Vi har påstått att den ökar mellan 23 och 24 och vi tycker det är intressant därför att det är då som Gaza-kriget startar. Det är då många judar i Sverige upplever en hårdare verklighet.
Men emigrationen från Sverige till Israel från 2014 och fram till 2024 ligger mellan 80 och 100. Och vi har 104 2024. Vad säger det?
Precis det vi har påstått, att det har skett en ökning mellan 2023 och 2024.
Det finns ju heller ingenting i SCB-statistik av förklarliga skäl som säger att det rör sig om judar som emigrerar till Israel heller.
Nej.
Du tycker inte att det framstår så i ert inslag?
Det är, återigen, vi bygger ju inte bara inslaget på den statistiken. Så är det.
Men den är viktig för inslaget ändå, statistiken.
Ja, det är absolut en del av inslaget, visst. Men vi bygger den med olika delar. Vittnesmål, undersökningar, inte minst Brås egna undersökningar som precis visar det att efter 2023 i oktober så har antalet hatbrott till exempel ökat kraftigt. Så att vi har ju så att säga flera olika delar som vi bygger det på.
Jag tycker absolut man ska rapportera om ökad oro bland den judiska befolkningen i Sverige. Det är viktigt och det ska man göra.
Rasmus Fleischer igen.
Men att därifrån hoppa till slutsatsen allt fler judar väljer att lämna Sverige, det är ju ansvarslöst. Det är ju ett väldigt starkt påpekande som görs i ett nyhetsmedium som har väldigt stort förtroende. Och vi såg hur den här uppgiften snabbt plockades upp och spreds vidare som en faktauppgift. Jag oroar mig för detta för att jag tycker att det är viktigt att bekämpa antisemitism. Och just därför oroar jag mig för att en så slarvig behandling av fakta, uppgifter och siffror, det kommer slå tillbaka.
Nu dags för några medienyheter från veckan som gått.
Det kom kanske inte som en blixt från klar himmel, men i veckan gick TV4 ut med att de lämnar marknätet. I drygt 33 år har det gått att se kanalen gratis via en vanlig TV-antenn, men vid årsskiftet upphör den möjligheten. För den som tittar via kabel-tv, satellit eller stadsnätet fortsätter allt däremot som vanligt. Och TV4s vd Mattias Berg poängterar att beslutet därför endast påverkar en liten del av deras tittare.
Vi uppskattar det till under 200 000 hushåll. Och därför väljer vi att istället lägga de resurserna på att fortsätta att utveckla och bygga TV4 Play.
Hur mycket pengar räknar ni med att ni sparar på det?
Jag kan inte kommentera några exakta siffror, men det är signifikanta pengar.
I veckan dödades ytterligare 5 journalister i en israelisk attack i Gaza. Totalt dödades 20 personer när Nasser-sjukhuset anfölls. En av dem som skadades lindrigt i attacken var Sveriges Radios frilansmedarbetare Baralafi, som gav en kommentar i Studio 1.
Läget med som en journalist i Gaza, alltså det finns ingen säkerhet för mig.
Kanske läste ni i Göteborgs-Posten eller i Expressen i förra veckan om den kinesiska gravidroboten. Eller kanske så såg ni det på Expressens TikTok eller i något annat av en hel drös sociala mediekonton eller nyhetsprogram som berättade historien om hur den kinesiska forskaren Chang Qifeng vid Nanyangs tekniska universitet tagit fram en graviditetsrobot som kunde bära mänskliga foster. Men det fanns ju ett problem.
Världens första graviditetsrobot ska föda barn med konstgjord livmoder.
Reporter här är Lasse Truedsson.
En kinesisk techjätte har presenterat världens första graviditetsrobot. Med en konstgjord livmoder ska roboten både kunna bära och föda ett mänskligt barn. Men många frågor återstår.
Expressens robotröst läser känstvägligt upp artikeln om det spektakulära forskningsgenombrottet med robotlivmodern. Vi får detaljer om pris och namn på företaget och att fostret ska utvecklas i konstgjord fostervätska. Men som ni anar, historien var för bra för att vara sann. Sajter som Snopes och Life Science var snabba ute med granskningar. Det finns ingen gravidrobot. Ja, det finns inte ens någon Zhang Qifeng vid det utpekade universitetet. Expressens artikel, den låg då kvar en vecka ungefär tills vi på medierna hörde av oss. Då tog de bort den och gjorde ett eget litet medierna-reportage om den falska nyheten som spritt sig över världen, inklusive till Expressen. Även Göteborgs-Posten publicerade den falska nyheten och tog tillbaka den efter att vi ställt frågor. På GPs TikTok låter det nu så här.
Hörde du nyheten om en robot som skulle kunna bli gravid och sedan föda barn? Den var falsk. Ja, nyheten spelades som en löpeld under förra veckan och fångades upp av nyhetsmedier över hela världen.
Möjligen kan man där sakna uppgiften om att GP var ett av dessa nyhetsmedier över hela världen. Men ändå. I ett mejl till oss skriver chefredaktör Kristoffer Ahlqvist på GP att de förlitat sig på brittiska The Telegraph och nu ska se över sina rutiner. GP har avpublicerat och skrivit en artikel om hur bluffen spridit sig över världen. I den framgår att även GP haft den felaktiga uppgiften, det som inte hanns med i TikTok-inlägget.
I was shocked that any good news organization would take this story seriously beyond one phone call. Or email.
En ledande expert på olika former av artificiella graviditeter, inte minst de etiska och juridiska aspekterna, är Hank Greeley.
I'm a law professor at Stanford University where I work on ethical, legal and social issues in the biosciences.
What did you think when the news of a Chinese pregnancy robot started to make the rounds?
It's so far from reality that I would think any quick check with any researcher in the field would lead a reporter to say, no, this has to be a farce. But apparently some people bit on it.
Han var chockad att någon kunde ta uppgifterna på allvar eftersom en snabb koll med någon inom forskningsfältet skulle visa att det var en fars. Och som en forskare som rätt ofta talar med journalister har han en iakttagelse.
If I'm dealing with science reporters, they almost always are good and get the science right and ask good questions. But if a science story goes to a general purpose reporter, I'm always crossing my fingers in the hopes that they will get it right.
Det är väldigt sällan en specialreporter missuppfattar saker. Men om det är en allmän nyhetsreporter som ringer om ett krångligt vetenskapligt ämne kan det gå lite hur som helst. Men hur knäpp är då nyheten?
I think this particular approach is 30 to 50 to an infinite number of years away.
Ja, typ 50 år bort alltså. Även Expressen publicerade misstaget och upptäckte det inte förrän jag mässat och ställt lite frågor. Och när Expressen hamnat fel, då brukar ni få höra...
Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen.
Vad var det som hände som ledde till att ni publicerade den först?
Ja, det här var ju en av 200 publiceringar vi gör varje dag. Och det här var ju, vad ska man säga, en dussin historia, en rewrite. Det föranleddes inte av någon stor diskussion eller att det här skulle vara något särskilt. Utan här såg man en spännande historia och man gjorde en rewrite rakt upp och ner.
Du säger att ja, det här är bara en av många, liksom 100 nya varje dag. Hur många av de 100 får vara fel en dag?
Ingen får vara fel. Vi har väldigt hög standard. Vi har också en vetenskapspolicy. Vi har höjt vår bevakning av vetenskap enormt de senaste åren. Gjort jättestora förändringar i hur vi rapporterar hälsonyheter. Alltså vi har verkligen förändrat vår journalistik på det området. Så det gör ju att just det här känns... lite extra tråkigt för att det här på något sätt slank in lite från sidan. Och det är inte så att vi tar lätt på det. vi vill ju naturligtvis inte släppa igenom sådana här saker. Men vi är en mänsklig verksamhet. Ibland gör man felbedömningar, ibland går det fort. Och vi agerade så fort vi fick kännedom att det här inte stämde.
Är det något typiskt att det här hände med den här typen av spektakulära, nästan science fiction-artade vetenskapshistorier? Mm. Vi funderar kring det lite på redaktionen. Hur tänker du? Är det ännu svårare att hamna rätt där?
Ja, jag tror att det här var ju aldrig någon nyhet som vi liksom prövade mot vår vetenskapspolicy, utan den här liksom, den skrevs ju mer på något slags underhållningskonto, och titta här vad galna saker de håller på med i Kina där de har bristande etik i sin forskning, ungefär så. Vi befinner oss också i en utveckling med AI, med vetenskap som tar stora kliv. Vad är sant, vad är falskt? Alltså det är knappt att ibland att man tror på det som faktiskt händer. Så att tiden vi lever i kanske gör att sådana här saker kan färdas då lite för snabbt även ut i etablerade mediekanaler.
I våras rasade debatten om ledarsidan var en del av en tidnings själ eller inte. Men något som inte var i fokus då, det var det faktum att en stor del av de lokala ledartexterna runt om i landet inte längre är lokala, utan skrivs av en rätt okänd redaktion. Hur påverkar det den eventuella tidningssjälen, och vad betyder det för opinionsbildningen i stort? Vår reporter Joanna Korbutiak söker svar i en gränd i Gamla stan i Stockholm.
Hej, det här var Joanna. Jag tror att jag är på rätt plats här utanför nu.
Ett, ja. Och jag kommer. Nu ser du ut som
krig. Hej! Hallå, hej!
Det råder fullt flyttkaos inne på Liberala Nyhetsbyråns nya högkvarter.
Vi har haft ett möte nu och diskuterat så här, vad ska bort och vad ska slängas. Och
typ allt! Utom böckerna.
Okay. Jag ska fixa ordning här.
Chefredaktören Malin Lernfelt och ledarskribenten Johanna Schreiber visar mig runt bland högar av permar och halvtrasiga gardiner. De trånga lokalerna kanske inte ser så mycket ut för världen. Men ledartexterna som skrivs av den här redaktionen når en stor del av Sveriges befolkning.
Vi har ungefär 35 olika lokaltidningar som är våra kunder. Och de är från samtliga stora tidningsföretag, tidningshus, NMT, Stampen, Bonnier News Local, Gota Media, och sen har vi också de självständiga tidningarna som Västerbottenskuriren. Och ja, men vi finns ju och jobbar ju tillsammans med i princip samtliga liberala och centerpartistiska lokaltidningar.
Det betyder att en ledartext som Malin Lernfelt skriver kan nå läsare som slår upp sin morgontidning från norr till söder.
Men nu i helgen så har jag fått samtal från en person i Gävle, en person som ringde från Umeå, en person som skickade ett mejl från Uddevalla. Så det är ju väldigt brett.
Men vi kanske ska backa ett steg och förklara vad Liberala Nyhetsbyrån, eller LNB som de ofta kallas, egentligen är.
Det är ju en redaktion som är samägd av flera liberala tidningsstiftelser och som finns till för att stötta upp och vara en hjälp och en samlingspunkt för liberala och även numera centerpartistiska ledarsidor i Sverige.
Utöver Malin Lernfelt och Johanna Schreiber består Liberala Nyhetsbyrån av ytterligare en liberal ledarskribent och en utrikesredaktör som främst skriver om Ukraina. Sen har de även fyra frilansande centerskribenter och två krönikörer. Varje månad producerar de runt 60 texter som de lokala politiska redaktörerna ute i landet kan välja från.
Ja, men det finns väl både praktiska och opinionsbildande orsaker till det.
En av dem är Andreas Westerberg på Norran.
Alltså rent praktiskt så är det ju så här att jag är ju både politisk redaktör och ansvarig för ledaropinionsbildningen, men jag sköter ju också insändare och debatt. Så att jag har ju inte själv tid att skriva så mycket som vi skulle önska ha ledartexter. Så det är som den praktiska sidan av saken. Men sen så är ju LNB bra på alltså de nationella frågorna. Och det gör ju att det blir intressant för oss att använda deras material.
Hur skulle ni lösa det om de inte fanns?
Ja, det är en bra fråga. Då skulle vi nog måste ha fristående krönikörer, tror jag.
Och det blir dyrare, eller?
Ja, det blir det ju säkert. Eller det blir det ju. Men det är inte i första hand en ekonomisk fråga på det sättet. Men visst, alltså det är ju ett rationellt sätt för oss att få bra texter.
Och har du något hum om hur pass många av era ledartexter kommer från LNB och hur många skriver ni själva eller du?
Ungefär hälften.
Vi gjorde ett inslag i medierna i våras om ledarsidornas framtid. Huruvida ni sitter i dödens väntrum var den liksom dramatiska formuleringen. Och där resonerades det lite kring frågan, är ledarsidan en del av en tidningssjäl? Jag är nyfiken på, vad tänker du kring det?
Ja, det låter ju som så pompöst att säga det. Jag vet inte om jag vågar gå ut på redaktionen om jag säger ja. Och inte om jag säger nej heller.
Men om skäl är för pompöst, vad är då ledarsidan för en tidning?
Ja, men det är klart att det är en del av en tidningssjäl. Alltså det är ju en del av det här att tidningen är en lokal röst.
Men finns det en risk då om man tänker liksom att lokaltidningens existensberättigande är just att den är lokal och att det är lokala röster och lokala perspektiv? Finns det en risk att man tappar det där då, när man köper in texter som skrivs någon helt annanstans?
Om man bara gör det så är det en risk. Men våra läsare vill ju ha både det lokala och liksom glimtar ut i det nationella. Så att där finns ju inte risken, utan risken det är ju om man tänker att det här går att rationalisera och göra stordrift på något sätt. Det går inte, utan man måste ha en lokal politisk bevakning och en lokal politisk kommentar för att det ska funka. Jag menar, mycket av mitt jobb det är ju att jag har en personlig kontakt med politiker och beslutsfattare, och det kan man ju inte ha om man jobbar liksom på någon form av byrå som bara leverera texter.
Utöver Liberala nyhetsbyrån så finns Svenska nyhetsbyrån som gör i princip samma sak, men främst har moderata och konservativa ledarsidor som kunder. Det betyder att en stor andel av materialet som publiceras på ledarsidor i landets lokaltidningar inte alls är lokalt.
Även hos de S-märkta tidningarna så finns ju ett samarbete där man byter texter med varandra.
Tillbaka i Gamla stan hos Malin Lernfelt.
Det finns inom alla politiska sfärer så att säga.
Men kan man se er som en liksom lite dold makthavare?
Nej, men kanske. Jag har ju förstått att det är inte så många som känner till att vi finns eller den andra nyhetsbyrån. Så att och om man tittar till antal läsare som vi har, så har ju vi kanske, om man räknar ihop tidningarnas ledarsidor, fler läsare än DN till exempel.
Dessutom har både Liberala nyhetsbyrån och Svenska nyhetsbyrån egna ledarskribentutbildningar.
Så att på så sätt, genom att vara den här samlande kraften, så är kanske LNB en i viss mån en dold makthavare, ja.
Men ni har den här ledarskribentsutbildningen. Så många som sitter ute som politiska redaktörer lokalt har också liksom, antingen kanske jobbat hos er eller liksom utbildats hos er. Ni skriver många texter. Finns det en risk att den liberala opinionsbildningen i Sverige liksom för mycket stöps i samma form? Har ni för mycket makt?
Nu kommer det ju in folk från andra håll också naturligtvis, såklart. Men jag tänker ju att vi är ju liberaler, och som liberaler så är vi ju väldigt öppna, och vi älskar ju att diskutera, och vi drar ju inte åt oss eller bjuder ju inte in heller folk som är stöpta i en och samma form. Det är ju det sista man vill som liberal, att människor ska vara stöpta som i samma form. Så vi försöker ju att bredda rekryteringen till ledarskribentyrket. Det enda som egentligen man måste ha då, det är ju att man tror på individen, tror på det fria, öppna samhället, och att man älskar att skriva och uttrycka sig, att man är en duktig stilist. Men vi försöker ju liksom att bredda och skapa debatt hela tiden, även mellan oss själva. Liksom.
Det sa Malin Lernfelt sist i Johanna Korbutiaks reportage. Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Freddy Rammel. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.